I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Så säger vi när vi döper människor här i vår dopgrav. Utifrån Jesu dopbefallning i Matteus 28. Han säger åt mig har givits all makt. Gå därför ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem hålla allt vad jag har befallt er. Vi säger det ganska ofta också när vi uttalar välsignelsen. Som då finns i fjärde Mosebok. Som går: Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Där slutar bibeltexten. Och så lägger vi ofta till: i Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Kristen tro, det är tro på den treenige Guden. Kristen tro är inte vad som helst. Det är inte en känsla bara, det är jag tror typ på Gud på något sätt. Utan det är tro på den treenige Guden. Tron i mitt liv ger en perspektivförändring på mitt liv och jag ser någonting mer. För att det finns ganska mycket som utan trons ögon, de här glasögonen som vi har haft framme några gånger, utan det blir det lite obegripligt, och treenigheten är en sådan sak. Om jag försöker bara förklara treenigheten utifrån mitt förstånd, det blir lite svårt. Eller om du har lyckats får du gärna komma till mig efteråt och berätta hur du har fått ihop det. Vi får liksom, det är lite svårt. Men med trons ögon så blir det någonting annat. Vi tror på Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande. En Gud som uppenbarar sig på tre olika sätt primärt. Och när Jesus, vi har börjat hösten med det här, för två veckor sedan talade jag om detta. När Jesus ska hjälpa sina lärjungar, alltså dig och mig idag, att förstå hur kommunicerar jag med Gud? Hur ska jag tilltala Gud? Vad är min hållning, min attityd? Så säger han så här i Matteus 6: Fader vår som är i himmelen. Gud är först och främst Fadern till mig. När jag närmar mig Gud, om du undrar så här, vem är Gud? Det första svaret skulle jag säga, han är din himmelske far. Hur ska jag närma mig Gud? Jo, som ett barn som närmar sig sin far. Gud, Fader. Fader vår som är i himmelen. Det är ingen liten pappa vi har, utan det är Fader vår som är i himmelen. Och då för två veckor sedan talade jag också om det här att famnen är alltid öppen. Utifrån Lukas 15 finns en liknelse om en son som springer all världens väg och ställer till det som bara den. Men det han finner, det är att famnen hos pappa är alltid, alltid öppen. Oavsett. Och du som är här idag, oavsett vem du är, oavsett vad du har gjort, när jag vänder mig mot far i himmelen så är famnen alltid öppen. Gud är våran far. Och för att, ska vi säga, göra sig begriplig och tillgänglig så kommer Gud till oss i sonen, i Jesus Kristus. Kolosserbrevet 1 säger att han, alltså Jesus, är den osynlige Gudens avbild. Och vidare att hela den gudomliga fullheten finns i honom. Han är sonen. Gud blir människa. Det är vad vi tror på. Det vi sjöng alldeles nyss. Vi tror på Gud Fader, vi tror på hans son. Gud blir människa i Jesus Kristus. Jesus är inte en halv kopia av Gud, utan i honom bor hela gudomen. Det du ser i Jesus, sån är Gud. Sonen. Henrik talade om det här förra veckan. Och han predikade om hur Jesus, när han ger sitt liv på korset och erbjuder förlåtelse för alla dina synder och mina, alla, fullständig förlåtelse, som Henrik sa, han spränger synden inifrån. Det är ett underbart uttryck. Det finns en frihet, det finns förlåtelse. När Jesus på korset säger det är fullbordat, så menar han det. Då finns fullständig förlåtelse för alla dina synder. Det är rätt bra. Gud, sonen, Jesus Kristus kommer till oss, erbjuder evigt liv till varje människa som vänder sig till honom. Och när vi gör det, när vi som de här bortvända sönerna, människan på, lite ute på drift, så där, vänder om hemåt, kommer till vår far, och vi kan göra det tack vare att Jesus, sonen, har gett sitt liv och sagt att jag förlåter dig alla dina synder, du får ett nytt liv, så tar Gud plats i oss genom den helige ande. Precis som Joel sa, tror du på Jesus så bor Gud den helige ande i dig. När Jesus undervisar om anden på många ställen, i Johannes 14 bland annat, så säger han att jag ska gå bort från er. Och lärjungarna bara, nej, ska du försvinna från oss? Det är ju skitcoolt att ha Jesus hos sig. Eller hur? Man säger så här, det är bättre för er att jag försvinner. För då kommer hjälparen, den helige ande. Och han säger så här, jag går bort men jag kommer till er. Alltså det är på något sätt ingen skillnad. Det är Gud som, Gud sonen som lämnar, men Gud anden som kommer. Om du har tänkt som jag någon gång, så sådär, ja, men det vore rätt bra att ha Jesus. Tänk, det var ju lättare för lärjungarna. De såg ju Jesus. De kunde ju liksom fråga Jesus, vad menade du? Hur gör du det här? De kommer liksom så här är han ju. Jag kan ta på honom. Det är på riktigt så. Tänk, det vore bättre om Jesus var här ibland. Och ändå säger han så här, nej Jörgen, det är bättre för dig att jag inte är här. För nu är den helige ande här. Alltid med, alltid nära i dig. Och den tror jag inte riktigt, jag har inte riktigt liksom fått in det. Om du är som mig, så då kan vi ta hand på det. Men jag tror att här finns det någonting stort för oss att upptäcka. Att Gud, allsmäktig, bor i mig. Och i dig som har sagt ja till honom. Alltid med, alltid närvarande. Och den helige ande i mig vill låta då faderns, allt det fadern är i sin godhet och kärlek, låta det ta plats i mig och bli uppenbart för mig. Den helige ande, står det, förhärligar sonen, lyfter fram det fantastiska som Jesus har gjort i mig. Att sonens förlåtelse och kraft blir tillgängliga för mig. Som sagt, det sker genom anden. Och vi ska stanna upp vid den helige ande idag. I höstens serie här så börjar vi ju nu i treenheten. Vi talar om fadern, sonen och idag lite mer om anden. Så därför, i faderns och sonens och den helige andes namn. Det är vår tro och vår bekännelse. Gud i perfekt samarbete och samklang med sig själv. Vem, om det nu är bättre för mig att Jesus inte är här på riktigt, eller det är han ju också, men att Jesus i fysisk person inte är här utan anden här, vad gör då den helige ande? Det är lite svårgreppat. En Jesus, Morgan, nu får du vara Jesus, ställ dig upp, varsågod. Nu. Om det här då var Jesus, det blir väldigt synligt, det är nära, det är konkret. Men, tack så mycket. Tack. Du var jättebra som Jesus. Anden! Jag ser ju inte den helige ande. Jag kan inte riktigt ta på honom är anden här, det blir det här lite, men vad gör då? Vem, liksom, vad är poängen med anden som är det här lite ogripbara? Ja, det anden bland annat gör, du ska självklart få tre saker om vad den heliga ande gör. Den heliga ande vittnar om, hjälp mig att förstå det här barnaskapet hos Gud. Vi läser från Romarbrevet. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba, far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Alltså att vi kan ropa Abba, fader, vi kan ropa pappa till Gud utifrån vad sonen har gjort för oss. Den förlåtelse, frihet och närhet som han ger och gör. Och den heliga ande vill ju låta det här bli på riktigt för mig. Det är inte bara en sanning där att aha, jag är tydligen Guds barn, vad bra. Det kanske till och med står på något slags papper. De här orden, vi har fått adoptionens ande är ordet. Barnaskapets ande. Vi har fått adoptionens ande. Och den som vet något om adoption, att vara adopterad, det är ju att det är inte så att ja, men det här är typ nästan mina barn, utan det är mina barn. Juridiskt, allting liksom, det här är mina barn, om de är adopterade. Det är på riktigt. Vi har fått adoptionens ande. Alltså, den heliga ande vill hjälpa mig att se och förstå och uppleva att det är på riktigt. Det är inte bara en sanning där borta, utan det sitter här. Och anden vittnar med min ande. Vad är det för något? Ja, men jag tänker så här. Om du stannar upp, du som har sagt ditt ja till Jesus, du är ett Guds barn. Om du stannar upp. Jag tänker så här, du behöver inte gå ut i öknen i 3 veckor och bara käka gurka eller någonting, utan bara stanna upp så här. Och så lyssna här inne. Så kommer, där finns anden som viskar älska. Du är mitt barn. Och någonstans kommer det inifrån mig. Far, åh, tack. Anden vittnar med min ande, i min ande, att jag är ett Guds barn. Det finns i dig och mig när vi stannar upp och lyssnar. Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och jag tänker så här, den rösten, den ska du lyssna efter. För det finns så många andra röster i mig också. Det finns så många andra röster som talar till dig och mig. Både utifrån, var så här, gör så här, fixa så här, var den här. Och så finns det röster i mig som jämför, som bedömer. Ah, jag är inte lika andlig som Joel, jag är inte lika snygg som Birgit, jag är inte lika bra som så här. Och så jämför man, ah, fast jag är lite bättre än Morgan. Nej, inte Morgan, han var Jesus. Jag är lite bättre än Matilda. Alltså, det finns så många röster i dig och mig. Om dig och mig, om vem vi är, hur värdefulla vi är, hur bra vi är, hur dåliga vi faktiskt är. Och tänk om de visste. Men vet du, bland de där rösterna så finns också den helige ande som viskar, Jörgen, älskad, välsignad, värdefull, sedd, önskad, förlåten. Den rösten finns i dig. Så ibland behöver vi tänka bara stanna upp på någonstans, Herre. Låt mig få höra dig. Och så kommer alla andra röster och så bara, nej, vad säger du? Och så hör jag hur den helige ande vittnar med min ande, i min ande, om att jag är ett Guds barn. Nu och för alltid. Lyssna efter den helige ande som talar i dig. För det är jag övertygad om att han gör. Det står så i ordet. Och du kan ganska lätt på ett sätt uppleva det, just det här, stanna upp och så, vad är det som kommer här? Och så är det så mycket annat som pockar på. Så, nej, den här rösten vill jag lyssna efter. Den heliga ande i dig säger älskad, välsignad, förlåten, ett Guds barn. Det är vad den heliga ande gör. Nummer två. Anden förmedlar liv, skrev jag utifrån Johannes 7, fantastisk bibeltext. På sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och han ropade. Och det står faktiskt ropade, med hög röst översätts det andra tillfällen. Så han ställer sig säkert på någon liten träpall och säger: om någon är törstig, kom till mig och drick! Det är ett stort torg. Det är en massa får som bräker där. Och det är höns där. Och det är några som håller på och sjunger där. Kom till mig! Det gör Jesus. Nu får jag sätta på den här igen. Så jag gapar hela tiden. Vi gör ju Jesus så mild och snäll och vacker ibland. Så att det passar inte alls bilden av vem han egentligen är. Han ställer sig upp och han ropar: om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innerse ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Det här är ju först och främst en fantastisk inbjudan om någon är törstig. Det står inte om någon fin och snäll, duktig människa är törstig. Om någon är törstig. Du som är här som inte ens vet vad du tror. Om du tror. Du är mer förvirrad nu än vad du var innan den här gudstjänsten började. Om någon är törstig. Det är en sån inkluderande inbjudan. Finns du här människa som törstar på något sätt efter liv, efter glädjen, efter friden, efter syftet? Vad är poängen? Om någon är törstig så säger han: kom till mig. Det finns någonting av en inbjudan som jag ger respons på. Kom till mig, säger han. Det sker inte per automatik. Ja, men det vore ju bra om det hände något i mitt liv. Ja, det finns en törst. Och Jesus säger: kom till mig. Det är en handling i vad då? I tro. Jag utövar någon slags tro när jag kommer till honom. I varje gudstjänst så brukar vi erbjuda förbön, att vi ber för dig om du vill. Och du kanske tänker så här ofta: det är väldigt vad de tjatar om detta, om man ska komma fram och så här. Ja, det gör vi. Varför? För det finns någonting av en handling i tro. Jag har det här behovet. Jag längtar efter det här. Och när jag då söker mig, jag reser mig eller jag kanske bara går ut från min plats, så är det en handling i tro. Det är lite att jag följer det här: kom till mig, säger Jesus. Rent fysiskt så förflyttar jag mig till honom. Jag agerar. Och ibland tänker jag att vi skulle behöva, vi lever ju en så väldigt, hur ska jag säga, det ska ju kännas rätt allting. Om det känns bra. Ibland i gudstjänster, jag tänkte på för några veckor sedan, i lovsång eller i bön så här: om det känns naturligt för dig, sträck dina händer i lovsången. Så här, ursäkta mig, men det är egentligen skitsamma om det känns naturligt eller inte. Ska allting jag gör utifrån min tro kännas naturligt och bra och enkelt? Vet du, då händer det inte så mycket. Om det känns naturligt, be för dem som förföljer dig. Nej, det kommer jag aldrig göra, för det kommer aldrig kännas naturligt och enkelt. Om det känns naturligt, lev generöst utöver vad som känns bra. Vet du, det känns inte alltid bra att ge bort, men han säger: ge, Jörgen. Det finns ett kom att agera på i tro utifrån det jag vill och förstår, som kanske inte alltid känns 100. Jag är jätteglad att Jesus gick till Getsemane trädgård. Lät sig fångas av soldaterna. Kändes det naturligt och bra? Nej, inte mycket. Men han visste syftet, kallelsen, poängen. Kom till mig, säger Jesus. Kan det vara så att du, kära vän, finns här idag som väntar på att det är någonting som måste kännas bra innan du gör det? Kanske Jesus kallar dig till att gå i tro, att handla i tro istället. Längtar du efter mer, säger Jesus, kom till mig. Är någon törstig? Och då finns ju den här bilden av att då blir livet strömmar av levande vatten ur hans innersta ska flöda fram. Det är en fantastisk bild. Fantastisk bild. När jag bad för en människa, var förra söndagen här, i förbönen, så såg jag bilden av en soda streamer. Har ni en sån hemma? Det har vi. Det är jättegudfruktigt med en soda streamer. Det är väldigt andligt. Alltså det är en kolsyremaskin. Och när jag ber för den här personen så kommer bilden av en kolsyreflaska. Den här pumpen. För vad händer? Jo, när man har tryckt in den där och skruvat så trycker på knappen så här. Och så börjar bubblorna komma underifrån. Och sen så när man häller i den här smakessansen, om man inte är tillräckligt snabb, vad händer? Jo, det bara så trycker det på. Varför? För bubblorna, luften trycker på. Det bara kommer någonstans underifrån och så växer det ut. Så jag ser en kolsyreflaska. Jag ser livet som vadå? Som porlar ur ditt innersta, strömmar av liv som gör någonting. Och den bilden ser jag när jag ser den här texten. Det är någonting som porlar underifrån. Och är man inte snabb nog att få på korken så då kommer det faktiskt komma ut och stänka och skvätta på lite andra människor. Och jag tror inte att vi ska ha korken på i våra liv. Utan det liv som han talar om, det är ju ett liv som inte bara handlar om mig. Strömmar av levande vatten för att du ska må bra, Jörgen. Nej! Strömmar av liv ifrån himlen som jag fyller mitt liv och gör någonting så gott, men som också ska beröra andra människor. Att mitt liv slutar kretsa bara om mig, utan faktiskt är ett flöde ifrån himmelen till andra människor. Levande vatten, någon slags livspuls som gör mitt liv större och som... Alltså det blir någonting gudomligt över mitt liv. Nej, nu tog du väl i. Nej, Henrik läste förra veckan från andra Petrusbrevet. Att genom Guds stora och dyrbara löften har vi fått del av gudomlig natur. Oj, det är ju så. Alltså det finns någonting som inte är bara jag, utan det är en kolsyreflaska inmonterad och bubblorna kommer underifrån. Det är inte jag som tar i och bara, kom igen Jörgen, var så kristen du bara kan. Det är så jobbigt. Men vet du, kolsyran, liksom, det är någonting annat. Det bubblar i botten. Och jag kan inte låta bli. Det kommer inte ur mig själv. Försök att hålla inne den här kolsyran när det väl har börjat spruta ut. Ja, det är jättesvårt. Strömmar av levande vatten talar den helige ande om. Om någon är törstig, är du här idag, så går inbjudan till dig. Och då säger Jesus, kom, vänd dig till mig, sök mig, fråga efter det, be om det. Så finns det ett löfte om strömmar av liv som kan påla i ditt innersta. Det var två. Den helige ande vittnar om barnaskapet hos Gud. Den helige ande förmedlar liv. Och det tredje och sista. Och det här tror jag är den viktigaste punkten. Du kan glömma de två första. Det här är den viktigaste punkten idag. Och det här kommer tala profetiskt in i några av era liv. Och det handlar om den helige ande och Guds kärlek. Joel läste här i början från Apostlagärningarna 1 och 8. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och blir mina vittnen. Berätta om fantastiska grejer som sker på hälsomässan där borta. Och det är jättebra och jätteviktigt och fantastiskt att få se. Men det finns någonting annat, vi läser om det. Hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Den helige ande är Guds kärlek utgjuten i ditt hjärta. Hur upplever jag liksom faderns kärlek? Jo, genom den helige ande som bor i mig, som kommer över mig. Genom att den helige ande viskar om barnaskapet och säger: Jörgen, du är älskad, du är sedd, du är värdefull, förlåten. Vi tillhör ju en kyrkofamilj, en tradition, pingströrelsen, hela den karismatiska kyrkofamiljen, som gärna, och vi ska, lyfta fram just det Joel talade om. Om andens kraft och gåvor, om det profetiska, om helande, om urskiljning, om befrielse, om tungotal. Absolut, jag älskar det, vi kan inte få nog av det nästan. Men det är så att den helige ande är inte bara en kantig verktygslåda. Det här är liksom, vad har du för gåva? Vad har du för gåva? Vad har du för gåva? Använder du din gåva? Och här får du en liten raketmotor i ändan som sätter fart på dig. Den helige ande är inte bara en kantig verktygslåda och gåvor. Utan den helige ande är Guds kärlek till dig, i dig. Den helige ande är inte bara det här hammaren och skiftnyckeln och liksom, vad gör du med din gåva? Utan den helige ande är Guds smekande hand. Den helige ande är Guds mjuka omfamning. Den helige ande är värmen i kyla. Den helige ande är det här mjuka ljuset som kommer in i ditt mörker. Jag tror att du finns här som på ett sätt håller anden lite så. På armslängds avstånd. För någonstans har det blivit så mycket av det här med kraft och gåvor. Och det känns nästan att, vänta lite, paus. Kan inte, orkar inte, vill inte, får inte ihop det. Men den helige ande är Guds kärlek som utgjuten i ditt hjärta. Och kanske är det så att det är inte den profetiska gåvan som är viktig i ditt liv just nu. Utan det som är viktigt i ditt liv är att Guds kärlek får beröra ditt hjärta. Och du säger att förstå att det är det som han är ute efter först och främst. Jag har sagt det förut här, att du är inte först och främst ett verktyg i Guds hand, utan att du är ett barn i hans famn. Det är nummer ett. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett. Gud är kärlek, den helige ande är kärlek, utgjuten i dig, hos dig, omfamningen ifrån himmelen. Sen är det ju bra om du kommer ihåg de andra två punkterna också. Så de här punkterna är: anden, den bekräftar ditt barnaskap hos Gud. Lyssna, stanna upp, låt honom få tala bland alla andra röster. Lyssna efter anden som säger mitt älskade barn. För den rösten finns där. Rösten finns där. Men du kanske måste lyssna efter den och ta bort en del annat. Den helige ande är strömmar av liv och kraft. Det kanske är så att det ska fyllas på lite kolsyra i flaskan idag. Det har slutat bubbla. Och avslagen läsk, det tycker ingen om. Eller hur? Utan vi behöver kolsyran. Vi behöver bubblorna. Vi behöver det här som porlar lite grann i våra liv. ett flöde, strömmar av levande vatten. Och så behöver vi alla få uppleva Guds kärlek i våra hjärtan. Omfamningen, kanske handen som smeker kinden, rösten som säger älskad, värdefull. Är någon törstig, kom till mig och drick, säger Jesus till dig och mig idag. Vi ska snart fira nattvard. Ni kan komma fram, lovsångare. Under nattvarden så kommer det finnas förebedjare som står ute på kanterna. Du tar del av nattvarden i mitten och så finns det förebedjare på sidorna. Om du är här som inte har sagt ditt ja till Jesus. Du kanske inte har koll på allting än, men det kommer du aldrig ha. Utan det är ett steg i tro. Det är någonting som säger, jag vill, jag behöver, jag är törstig. Då söker du upp en av förebedjarna och säger, jag behöver bli frälst idag. Jag behöver bli född på nytt. Jag vill ta emot Jesus. Så leder de dig i en enkel bön. Eller om det är någonting av det här att du känner att det har blivit avslaget. Jag behöver att det pålar på nytt i mitt liv. Jag behöver andens strömmar. Vi vill be för dig. Om du behöver få uppleva att anden inte är den hårda verktygslådan utan den mjuka handen. Vi vill be för dig. För inbjudan går ut. Är någon törstig, säger Jesus. Kom till mig. Så blir det strömmar av liv. Herre, vi tackar dig att du är så god. Du är så god. Du älskar oss så oerhört. Herre, din kärlek, den tog dig från din himmel, från härligheten, från det perfekta och till liksom, i en mänsklig gestalt. Faders hjärtat var så stort så det blev till sonen Kristus. Och Jesus på korset, där du ger ditt liv, det är ingen som tar ditt liv utan det står att du gav ditt liv. Du säger att det är fullbordat. Och där finns vår räddning. Där hittar vi syftet med vår tillvaro. Där hittar vi befrielse från synd. Där bryts mörkrets makter. Därför kan vi få leva in frihet idag. Och Jesus, jag tackar dig att du faktiskt återvände till himlen och att du kom till oss i den heliga ande. Att du heliga ande finns här just nu. Hos oss, i oss, talar in i våra hjärtan, in i våra tankar just nu. Och du kallar på oss, rör vid våra hjärtan. Halleluja, halleluja. Jesus, helige ande, rör dig i rummet. Halleluja. Tack att du kallar människor till dig just nu. Och du sitter där som känner att det börjar porla. Du ser nästan hur bubblorna börjar komma inifrån. Låt det ta emot i ditt liv. Låt det få porla av liv. Låt det få porla av liv. Och lyssna. Lyssna efter hans röst. När den heliga ande vittnar med din ande om att du är ett Guds barn. Shikoria rabassar. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Och du finns här också där den heliga anden lite grann närmar sig dig. Du har hållit anden på lite avstånd. För det har varit sånt fokus på gåvor och kraft och funktion. Du närmar sig anden på ett sätt igen. Med sin kärlek. Du behöver säga i ditt hjärta, kom helige ande, jag behöver dig. Våga säg det. Kom helige ande över mitt liv, jag behöver dig. Är någon törstig, oavsett vem du är, oavsett vad som ligger bakom, så kallar Jesus på dig. Halleluja. ni nattvårdstjänare kan gå ut och göra det i ordning. Så ska vi sjunga tillsammans. Kom, nådebordet är dukat. Och det är verkligen ett nådebord. Vi förtjänar inte att han ger sitt liv för oss. Vi förtjänar inte hans förlåtelse. Vi förtjänar inte hans kärlek. Men nådebordet är dukat. Se det som det är. Och han inbjuder och säger, kom, nådebordet är dukat. Vi sjunger tillsammans.